här har vi temat för den här söndagen. Här är jag, sänd mig. Och vi ska gå till en av de stora kallelseberättelserna i Bibeln. Vi ska gå till Jesaja kapitel nummer 6. Och vi läser därifrån den första versen. Jesaja kapitel 6 och vers 1. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrpostarna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Med det rörde han vid min mun och sa: när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag. Sänd mig. Profeten Jesaja levde på 700-talet före Kristus. Och den här specifika berättelsen, den inträffar ungefär år 740 före Kristus. Det är det året då kung Ussia dör. Och det är slutet på en regeringstid för den här kungen som var regent i Juda i 52 år. Så han hade påverkat verkligen landet och historien, och man var van vid honom som ledare. Och det står om Ussia att han sökte Gud så länge Sakarja, det var en av hans lärare, levde. Sakarja som hade lärt honom gudsfruktan. Så länge han sökte Herren gav Herren honom framgång. Så Ussia, han var en framgångsrik kung, en aktiv kung som byggde upp landet på olika sätt. Och det står liksom som en liten, sån här liten blindtarmstext att han tyckte om jordbruk. Han gillade det. Han gillade att vara ute och jobba. Liksom. Det var någon kung som hade lite jord under naglarna. Men när kung Ussia lyckas och han blir välsignad, han blir mäktigare och mäktigare, så blir han också högmodig. Och han träder in i templet och tycker att det har gått så bra för mig, så nu tar jag över också den tjänsten som prästerna skulle ha. Det var inte behagligt inför Gud, för det var liksom lite uppdelat. Och det står att Gud slog honom med spetälska. Han blev sjuk. För han överträdde det som Gud hade satt som en gräns för honom. Och han fick leva sina sista dagar avskild ifrån människor. För det var så man fick leva för att hålla den här spetälskan. Liksom, så att det inte blev en stor smitta. Men nu så hade han dött. Och man kan ju fundera på vad skulle nu komma? Vad skulle nu bli? En brytningstid, en undran, en fråga. Och där finns en troligtvis ganska ung kille som heter Jesaja. Och han får då se i det här året en märklig syn. Jag brukar säga ibland när jag predikar över den här texten att det här kommer i kapitel 6. Så han hade börjat redan sin uppgift lite grann innan i de 5 första kapitlerna. Men här händer någonting i hans liv som ska påverka honom och hans budskap och jag tror hans person. Och han ser en syn som verkligen förändrar honom och som ska sända honom ut med ett förnyat budskap till nationen. Men också till nationerna. För det är denna Jesaja som senare i Jesaja bok ser vad som händer 740 år, 770 år får jag säga, drygt efter när Jesus hänger på korset. Så det här är en väldigt viktig och fantastisk berättelse och att följa Jesaja bok. Och jag tror att den här upplevelsen definierar honom. Jag har predikat många gånger över den här texten, men det är en text som jag återkommer till, för den betyder mycket i mitt liv. Jesaja får se Herren på sin tron. Och det är en fantastisk bild som han ser. Gud sitter där upphöjd på en hög tron och bara släpet på hans mantel. Det här är ju bilder som ni förstår. En vision som han ser. Den uppfyller hela templet. Bara släpet på hans mantel. Och det är mäktiga änglar han ser omkring Gud. Det är änglar med sex vingar, tre vingepar. De täcker fötter, ansikten, och med de mittersta vingarna kan man ju tänka sig då. Flyger de. Och de ropar till varandra. Så det är som en talkör där i himlen. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det är en sån kraft i de här rösterna. Tror jag både innehållsmässigt med auktoritet, men kanske till och med också med volym. Så att det skakar hela templet. Dörrtrösklarna skakar. Och det står att det är fullt av rök. Jag tänkte säga, är det en hårdrockskonsert de beskriver? Det brukar också skaka och braka och vara fyllt av rök. Liksom. Men det är det kanske inte. Det är, ja. Glöm den tanken. För det är något helt annat här, givetvis. Det här är en sådan renhet. Det är en sådan härlighet som är sammankopplad just med det som änglarna ropar. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Många av oss, inklusive jag själv, kanske skulle svara på om jag fick frågan, vilken är Guds karaktär? Hur skulle du beskriva Gud? Så tror jag att vi skulle kanske svara ganska lätt, säga att ja, Gud är kärlek. Och det är sant, Gud är kärlek. Men här är det en annan ton som inte säger att Gud inte är kärlek, men som vill lägga ett fokus på något annat som vi kanske inte alltid talar så mycket om. Att Gud är helig. Gud är helig. Det betyder att en sån renhet, en sån värme, en sån helhet, en sån ljus som uppfyller den härlighet. Ordet härlighet skulle kunna översättas med tyngd. Inte som en börda, men liksom som någonting kompakt, någonting helt, någonting som bara är där. Det uppfyller varenda millimeter av detta hus. Där är Gud. Gud är helig, mina vänner. Ja, han är kärlek, absolut. Men hans kärlek, den är helig. Och hans helighet, den uppfyller hela jorden. Och när han ser detta och upplever detta, Jesaja, då blir han helt knockad. Och det kan vi sen se i skrifterna på många olika ställen. När Guds härlighet möter människor, då blir människor knockade. Man faller ner. Det är för mäktigt, det är för stort. Ni vet vad som sker på julnatten, herdarna. Herrens härlighet uppenbar sig för dem. Och de fylls av bävan. För det är så stort. Det är så mäktigt. Det står ju i uppenbarelseboken att när Johannes får se den uppståndne Jesus, då följer han ner som död inför hans fötter. Det finns en helighet. Det finns något som är heligt i tiden. Gud är helig. Gud är omutbar. Gud är densamme. Han är inte delbar. Han är inte en sak ena dagen och en annan sak den andra dagen. Utan det hänger ihop. Och Bibeln säger om Jesus Kristus att Jesus Kristus är densamme igår, idag, också i evighet. Jesaja, han ser sig själv i ljuset av Guds helighet och härlighet. Och han ser då sin egen synd och sin ofullkomlighet. Och han blir förkrossad och han säger, ve mig, jag förgås. Och det skulle kunna översättas med att jag går upp i atomer. Liksom. Det här är för överväldigande. Det är för stort. Och han upplever sin ofullkomlighet och blir förkrossad. Josefina Gniste, hon sjunger i en sång som heter Förlåten. Nåden fann mig där jag var. All min synd blev uppenbar. När du och jag ställs inför Gud så blir det tydligt att du och jag är i behov av frälsning, av nåd och av barmhärtighet. Guds kärlek väjer aldrig någonsin för vår synd. Och Guds kärlek backar aldrig ifrån oss. Det är hans godhet som vill föra dig och mig till omvändelse. Och Gud kompromissar aldrig någonsin med synden i våra liv. Och varför skulle han göra det när han har förlåtelse och försoning att ge till oss? Och därför finns det i mötet med Gud en bävan. En sund bävan, en respekt. Ja, det är sant att Jesus är vår kompis. Ibland sjunger vi så. Och jag hör barnsånger som handlar om det. Det är sant. Jesus är vår bästa vän. Och allt detta är sant. Men om det inte liksom också blir en balansering i det. Där vi talar om Guds helighet. Så tror vi missar någonting i vår gudsbild. Och också i vår syn på oss själva. Så det här var radikalt för Jesaja. Det här var liksom överväldigande för honom. Inför Gud så är vi alla avslöjade. Men alla är benådade i Jesus Kristus. Inför Gud kan vi inte komma med massor med krav. När du och jag söker honom och hans hjälp så är det ingen MBL-förhandling. Utan det är en överlåtelse. Vi böjer oss inför hans helighet. Vi kan glömma alla krav. För vi är genomskådade. Jesaja, han ser sin egen synd. Sina egna orena läppar blir tydligt för honom. Han som talar sådan smörja, då han ändå skrivit fem kapitel i sin bok. Det är lätt att stå i tro för vad andra ska göra, säga och agera. Men när Herren verkligen möter mig, då faller jag ner förkrossad invid hans fötter. Då kan jag inte komma med vad andra har gjort. Eller vad andra gör. Eller vad andra borde ha gjort. Istället så inser man att jag själv är en del av bortvändheten och synden. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Men det har jag också. Och därför är det alltid klädsamt. Innan man går på andras fel. att man sätter fokus på sig själv. Och gör man inte det, så kan jag lova, den dag du träder fram inför Gud, så blir det tydligt. Lasse, du behöver Guds nåd. Du behöver Guds kärlek i ditt liv. Och vad jag tror vi behöver möta Guds helighet i den här tiden. För att verkligen förstå vidden av hans nåd och hans kärlek. För det är i kontrasterna. Det är liksom där vi ser i fullheten av evangelium hur stor hans kärlek är. Hade det inte varit för Jesus skull, då hade både du och jag varit förlorade helt och hållet, utan chans. Men lovat vare i Jesu namn, Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och det betyder det att Gud har aldrig övergivit människan. Gud säger inte, ja men du är en syndare, där kan du vara, där kan du ha, det är rätt åt dig. Utan Gud har agerat i sin kärlek, i sin heliga kärlek. Inte i någon kompromissande kärlek som säger att det är okej, okay, gör vad du vill och tyck vad du vill och tänk vad du vill. Och sådär, jag är med och liksom klappar. Det är inte Guds kärlek. Guds kärlek utmanar oss och säger, egentligen tror inte Gud vill säga så mycket faktiskt. Det räckte med det där mäktiga mötet, bara helig, helig i Herren Seba och hela jorden full av hans härlighet. Och så bara, wow, det håller liksom inte. Men det finns sånt evangelium är ju faktiskt att det är bara syndare som kan bli frälsta. Eller hur? Så det är ingen fara så länge Jesus står där, och det gör han ju. Så du och jag, när vi ser vår belägenhet, så finns det bara ett sätt att säga, Herre, förlåt mig. Det står att vi är förlåtna för Jesus skull. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse, och han har anförtrott oss försoningens ord. Han lyfter av syndens börda ifrån vårt liv. Han lyfter av den. Han renar oss ifrån vår orenhet. Han ger oss ett nytt liv. Och när Jesaja står där, jag försöker tänka den där bilden inför Herrens härlighet, så kommer en av de här väldiga seraferna, änglarna, ni vet den här med sex vingar, flygande emot honom. Och var inte rädd innan, så tror jag att, ja kära Gud, tänk dig själv. Och den här ängeln, han har i sin hand en tång, och i tången har han tagit ett kol ifrån tronen, och det är glödhet, och han kommer flygande mot Jesaja liksom, bara hallå. Och där står Jesaja som fastfrusen. Och så vidrörs profetens läppar, och så får han höra av ängeln, nu när detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad. Och jag fick en långsökt tanke, lägg inte teologi i det här nu, utan bara en tanke. Tänk om det kan vara så att det där kolet är en bild av korset. Trä som har blivit till ett glödande kol av andens eld som har vidrört vid hans liv. Försoningen, vad Jesus har gjort för oss på korset, och det som den helige ande pekar på, och där Guds eld faller. Och det är en bild av en stark andlig beröring. Du och jag kan inte studera oss fram till att bli en kristen. Jag hade en religionslärare, han sa till mig på högstadiet att han hade läst Bibeln 72 gånger. Det var många gånger. Men han var inte kristen för det. Han trodde inte på det. Han levde inte efter det. Han hade läst, han hade kunskap om det. Jesus säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det är ett möte med den levande Guden. Det är att bli berörd av honom. Det är ett liv som tänds här på insidan. Som föds här inne i mitt hjärta. Jag känner honom. Jag vet vem han är. Det är ett möte som alltid förvandlar. Det är som den blinde mannen i berättelsen som Jesus helade och gav synen tillbaka. Och det var en diskussion om allt möjligt, teologi hit och dit. Och den blinde mannen säger till slut, ja, ett vet jag. Jag som var blind, jag kan nu se. Det är frälsningserfarenheten. Det var så här. Jag var förlorad. Nu är jag räddad. Och det har bara med Guds nåd och med Guds kärlek att göra. För utlämnad åt mig själv. Så var jag förlorad. Men Herren, han frälste mig. Han frälste mig. Han frälste mig. Då allting hopplöst var, Jesus frälste mig och han frälste dig. När kolen har vidrört vid profeten, då hör han Gud tala. Då hör han Guds röst. Och så är det också för oss. När synden är sonad, när vi tar emot förlåtelsen, då börjar vi höra Gud. Då börjar den här boken inte, då slutar den här boken vara stum. Då börjar Guds ord tala in i våra liv. När vi är vidrörda av honom. Helt plötsligt blir Bibeln levande. För synd skapar alltid en andlig dövhet och en andlig blindhet. Men Gud öppnar i kraft av Jesus både våra ögon och våra öron. Så att vi ser och hör hans underbara kärlek. Och ser andra i livet via hans kärlek. Och Jesus säger att den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mycket. Och med tanke på det, kära vänner, så skulle det flöda massor med kärlek ifrån våra liv. När vi tänker efter allt som Gud har förlåtit mig. Wow. Hur god Gud är. Hans tålamod. Hur han gång på gång på gång på gång har förlåtit, har upprättat, har visat sin godhet. Den som har fått mycket förlåtet visar mycket kärlek. När mitt hjärta blir kallt, för det blir det ibland, och ditt också tror jag, då behöver vi påminnas om Guds oändliga nåd och kärlek. Nu hör Jesaja Herren tala. Vi kan ta en, jag har faktiskt två bilder. Vi kan ta den. Jag tyckte den var lite rolig, va? Vem ska jag sända? Och det betyder inte som att radiosända då, utan vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Kallelsen är en inbjudan att vara med och sprida Guds glada budskap om Jesus. Det är en öppen fråga som Gud ställer till oss här. Men det är också en fråga som gör ett anspråk på våra liv. Det är inte vi som erbjuder Gud att få vara med i vårt livsprojekt. Och säger, Gud vad fint, du får följa med mig på mina vägar. Kom nu Gud så går vi. Det är inte så. Utan det är Gud som säger, vem vill vara vår budbärare? Vem vill gå mina vägar? Vem vill tala mina ord? Vem vill leva ett liv för att gå de vägar som jag har tänkt? Och då säger vi, ja men Herre, vi vill vara med på dina vägar. Jesus har en enkel men otroligt utmanande kallelse. Han säger, kom och följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Det är honom vi följer. Det är efterföljelse. Guds kallelse visar på att han tror på oss och han ger oss sitt förtroende. Han kallar inte den som är perfekt och har alla kvalifikationerna. Han gör den som han kallar perfekt för det uppdrag man går in i. Och han ger allt man behöver för att kunna tjäna i det man står i. Och Guds tankar är mycket högre för dig än vad du själv tänker om dig. Hans vägar är mycket högre för dig än vad du själv kan planera. Och det är liksom erfarenheten hos de som har gått med Herren och tittat tillbaka det. Wow, fick jag vara med om detta? Kunde Gud använda mig på det här sättet? Man blir bara förvånad och överraskad och tacksam att man fick vara med. Vi behöver inte gå i vår egen kraft. Det är till och med så att i vår svaghet är kraften som störst. Och vi har anförtrotts försoningens ord. Vi är sändebud och medarbetare till Gud själv. Hur låter det om vi är sända med försoningens ord? Hur låter det då om oss? Vad talar vi för språk? Vad är det för ton? Märks det? Jag kan ta nästa bild. Här är jag, sänd mig. Jag älskar det här svaret. För här är en sån vändning. Här är en sån fantastisk vändning. När Jesaja har mött Gud och synden blivit försonad, då gömmer han sig inte längre. Han kliver fram. Här är jag! Här är jag! Tänk Guds helighet och allt detta. Och Jesaja säger, här är jag. Jag är här! Jag gillar den attityden. Vidrörd av Gud kliver han fram. När vi blir frälsta och kommer till Gud så blir vi alltid mer oss själva. Och vi behöver inte gömma oss. Vi kan resa på oss och vi kan våga ställa oss till förfogande. Och det är alltid ett tecken på att evangelium har verkat. Det är att människor reser sig upp i en frimodighet. För evangelium har det i sig att räta på krökta ryggar. Att det ger liv in i våra liv. Att det ger förtroende. Att det ger kärlek. Att det är en ny attityd på insidan. Det är evangeliet. Vi blir fria. Det lyfter bördor från våra axlar. Så att vi kan resa oss upp igen. Och självföraktet. Och jantelagen. Den far iväg. När vi möter Jesus och tar emot honom i våra liv. För Guds helighet kuvar inte en människa. Tvärtom. Jesus säger, den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Jesus kliver in i den här världen på samma sätt som Jesaja. Och så säger han, jag har kommit för att göra din vilja. Här är jag. Här är jag. Och här är du. Sänd mig. Vår vilja blir att gå hans vägar i mötet med Jesus. Hans vägar blir angelägna för mig att gå. Och så kan vi be som bönen i psalm 86 och vers 11. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Ge mig ett odelat hjärta så att jag vördar ditt namn. Det är stort. Att få gå Herrens vägar med sitt liv. Vad tror du att Gud vill med ditt liv? Har du ställt dig den frågan någon gång? Vi brukar ju fråga barn. Så här, vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli? Kanske vi ställer frågan. Vad tror du Gud vill med dig? Vad tror du Gud har för tankar för dig? Gud har goda tankar för dig. Han har stora tankar för dig. Han har förberett gärningarna för dig. De ligger öppna, står det i Efesierbrevet 2:10, att vandra in i. Jag tänker, i den tid vi lever i nu så behöver vi mötet med det heliga. Vi behöver på nytt bli berörda av vad Jesus har gjort och fyllda av den helige ande. Och Herren kallar på oss och han vill väcka vår uppmärksamhet. Var vi än kommer från, var vi än har med oss, vill Herren använda oss. Och frågan idag som möter dig, det är den frågan. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och må Gud ge oss nåd och mod att med hela hjärtat säga: här är jag. Här är jag. Sänd mig. Jag vill vara med. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig och prisar dig för ditt ord. Tackar för den här berättelsen om hur du mötte Jesaja och gav en helt ny inriktning i hans liv. Jag tackar dig här för din helighet som inte kompromissar, men som utmanar och avslöjar. Men jag tackar dig också att det finns barmhärtighet och kärlek här för alla som kommer och säger: ve mig, jag förgås, jag har orena läppar, jag behöver din kärlek, jag behöver din barmhärtighet, jag behöver din renhet i mitt liv. Tack Herre att var en som tar emot dig gav du rätten att kallas för dina barn. Jag tackar dig för att allting av jantelag, allting av självförakt, det går när vi tar emot den gudsfruktan som våra liv mår så bra av. Att du är stor och väldig och mäktig och underbar. Och att du bryr dig om våra liv. Att du inte låter oss vara kvar i vår bortvändhet. Att du inte låter oss vara kvar i den synd som bryter ner våra liv. Utan du har gett ditt liv på ett kors för att vi skulle leva. Jag tackar dig för att du kallar oss in i tjänst för dig, Herre. Där vi befinner oss. I vår skolklass. På våra arbeten. Där vi befinner oss med olika aktiviteter, olika relationer. Så vill du att vi ska vara sändebud för en försoning. En försoning. På samma sätt som du har försonat oss med dig själv. Som du har förlåtit oss och renat oss. Så vill du att vi talar försoningens ord och står i försoningens tjänst. Jag tackar dig för att vem som helst kan bli frälst. Blott till dig han vänder. Tack för att detta är ett evangelium som går ut, Herre. Besigna oss var och en, Herre. Vi ber så i Jesu namn, Herre. Amen.